I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hoppas du har någon grov info till mig den här veckan.
Men då, varför ska det vara grovt?
Jag vill ha inblick i ditt liv.
Men vill ha bokstavligt grovt som morötterna vi drog upp i helgen. Alltså som var som en barnarm.
Hur är det grovt?
Alltså det var så här, det här kan man inte visa på tv.
Det låter PG.
Ja, men alltså det var det. Det får mig att tänka på en gång när jag var hemma hos en vän som får vara anonym, när jag hittade en zucchini bredvid sängen. Har jag berättat det?
Säg du först. Ja,
absolut, en vegetarian.
Ni drog upp att, morötter i helgen som såg ut som en mans genitalier. Låter det som, eller?
Alltså jag hoppas att ingen mans genitalier ser ut så, för det är för väldigt spetsigt ute på kanten där.
Men det här zucchini-historien, oroväckande.
Men du sa att du ville ha något grovt.
Ja, jag vill ha, jag vill veta.
Men det är ju att ta vegetarianism too far.
Verkligen. Hej och välkommen till Britta och Parisas podcast varje vecka. Din machete i misären, din frälsare i fiden. Och det här är avsnitt 142. Det har kommit så långt.
Det är krisberedskapsvecka. Vi pratar om lyckad och mindre lyckad krishantering. Och sen så går vi igenom vårt favoritämne, late bloomers lite grann.
Vi pratar om behovet av sänggrönsaker kopplat till Brittas nya spännande produkt hon lanserar. Och i krishanteringen blir det allt från elskrot och skam till Bill Gates och givetvis incel-sympatierna.
Välkomna!
Välkomna!
Du, vänta nu. Det här kommer bli en grej, känner jag. Klimatsmarta sexleksaker. Och vet du vilka som kommer att gå i första ledet?
Nej.
Det är vi.
Du och jag?
Nej, alltså det är jag och Kalle som kommer att sälja dem.
Som är er
till svenska folket.
Ni, vi. Nej, men för ni var också ute i veckan och har lanserat en ny produkt.
Men gud, okej, okay, obs.
Vänta nu, det här reklam hör ju till prepplivet.
Det vi just pratade om.
Ja. Men alltså, eventuellt är det här reklam, kan vi säga.
Nej, men reklam för egen verksamhet.
Ja, visst. Men som vi säger varje vecka här, jag är med i något program och du är med i det och det.
Ja, men exakt. Men jag tror att det är känsligt också för lyssnarna, tror jag, när det gäller liksom en produkt. Men alltså, det finns en sak att säga om det, och det är det här.
Den
horribla insikten att alla preppers är vita män.
Inte det är bara de som kommer att överleva, menar du?
Är det precis det som är grejen? Är det de vi vill vara stuck med när krisen är här?
Jag vågar inte haka på det. Men
är det
de
vi vill behöva vända oss till? Är det de vi vill ska liksom vara ansvariga för att jag kanske kan ge mina barn mat? Nej, svaret är nej.
Jag balanserar upp det här med att säga att det vore bra om det fanns en bra flora sen, för det är DNA-mässigt. För ni vet ju det, att ju mer variation det finns i DNA-strängar när man kopulerar och ska ha barn ihop, så bättre individer blir det.
Ja,
så jag lägger in det så, apropå den här frågan. För det du befarar är att Noas ark, vilket i liksom apokalypsscenariot är olika bunkrar runt om i världen, att de alla kommer bebos av olika privilegierade män tillhörande majoritetsbefolkningen vita. Det är det du säger. Och för det har ni uppfunnit en box.
Nej, men vi har lanserat en låda med mat som är god också, för att det vill man vill ju inte sitta där i sitt krisläge och bara, ja hörni, liksom, nu blir det den här maten som är typ så här en torr massa som inte går att identifiera som fastnar i gommen, utan det är typ så här köttbullar med gräddsås och potatis som jag tänker att man också då att ens barn kan äta. Och poängen är så här att ja, vi har då i alla fall jobbat med den här lådan mycket för att det känns som att det finns en demokratifråga här, därför att nu är det krisberedskapsvecka nu.
Just det.
Det vet inte alla, därför att den gör ganska lite väsen av sig. Mm. Men, och den har tema demokrati i år.
Mm.
Och det är just det som är grejen, att det är så här, för vilka är det tillgängligt att vara förberedd i en kris? Ja, det är de som typ har liksom tillräckligt mycket pengar och tid för att orka tänka på det här. Och alla andra bara, men hallå, jag typ jobbar fulltid och måste så här, googla perfekta skalbyxor till mina barn för att de klagar på dagis att de är blöta. Typ.
Och så yta och hus har utrymme och ha jättemycket stora ateljer och grejer.
Och därför så får den här plats i en standardgarderob. Mm. Och så är det mat, och då beror det ju på, vi lägger oss inte i liksom hur familjen ser ut. Det är så här 25 000 kilokalorier och så får man tänka, ja, det finns ett helt räkneverk för att se hur länge det räcker då om man är ett singelhushåll eller om man är flera. Och särskilt singelhushåll tycker jag också så här, för att grejen är ju att med den här pandemin så har vi ju fått lära oss att krisen kanske inte är typ så här vad foliehattarna säger, typ exakt. Att så här, ryssen kommer eller
den arabiseringen.
Ja, men exakt. Eller elektromagnetiska pulsen som slår ut allt. Utan det kanske är så här skogsbränder, tvingade folk att evakuera från Jämtland på en sekund var de tvungna att lämna hemmet. Då får man kanske inte med sig allt. Och kanske inte då grejer att laga mat med och bla 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 och så vidare.
Översvämningar, men matvarorna tar slut i butik.
Matvaror tar slut i butik. Och bara en sån sak som nyss, alltså när Coop blev, alltså det där IT-hacken som gjorde att Coops datasystem slog ut, på vissa orter fanns det ju bara Coop.
Mm.
Man kan inte gå till ICA då eller Willys, utan då hade man typ, man bara okej, vi får gräva i skafferierna, och många har mat i skafferiet men kanske bara i liksom, så det räcker i två dagar.
Ja.
Och MSB vill att vi ska ha mat för en vecka. Så det är det vi försöker liksom hjälpa folk som inte bryr sig överhuvudtaget och tycker det är så fucking tråkigt att bara ha den här veckan. Så att barnen liksom, det finns snacks. Alltså det är typ så här müsli bar som är choklad.
Mm. Vad heter deran box?
Preppbox.
Preppbox.
Ja.
Det är sjukt spännande att ni har värkt fram det här. Häftigt tycker jag.
Jag tycker, fan, vad kul att jag får prata om det. Jag hoppas verkligen att lyssnarna står ut med, för att jag tycker att alla som lyssnar är ju i målgruppen. Mm. Just för att vi inte vill att det bara ska vara incels kvar av mänskligheten. Och sen också så tänker jag att det är människor som, nej men alltså det är ju för människor som kanske egentligen är ansvariga för maten till sin familj eller till sin partner. Det är ju de människorna som också kommer vara ansvariga att fixa mat i en kris.
Mm.
Och har man då ingenting att hålla fram, det blir liksom jävligt tråkigt. Och det är
kanske supertråkigt. Det ligger en frystorkad stor zucchini där också, om ni bor själva.
Rätt vad det är. Du vet vad vi borde göra, Farisa. Vi borde ha en sån här mystery box. Så typ, nu
mystery man
kommande 100 beställningar så kommer det liksom ligga en liten treat till mamma.
En stor treat till mamma. Britta, du vet ju sedan ett tag tillbaka att jag för ett öppet krig mot en tyvärr ny förekomst i vårt moderna samhälle. Som man ser på var och varannan trottoar. Mitt i gatan, mitt i trottoaren.
Är det Stockholm. Elcyklarna?
Det är
sparkcyklarna. Ja. Men förlåt, använder du dem inte?
Nej, aldrig.
Aldrig?
Nej, öppet krig.
Ja, ja. Och hur ser kriget ut? Går du liksom sparka ner, välter dem?
Man
ser
dig på... Enfrågeparti pratar vi.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, ja.
Hur många skulle rösta på mig?
Du
veta.
Och junilistan.
Det finns många saker jag är otroligt förbannad på vad gäller detta. Inte bara bekvämlighet för oss som går eller cyklar. Och inte bara bekvämlighet för oss som har ögon och tycker att det stör stadsbilden.
Mm.
Samhällsfara. Rakt ut. Och det här är det första ämnet i en trippel den här veckan som handlar om krishantering.
Jo, vänta. Har vi krisberedskapsvecka i podden?
Alltså? Oh! Och nu, jag tänkte faktiskt gå in lite i det här ämnet. Men först innan jag går in på det som har hänt i veckan, för det är tyvärr en man som tragiskt har gått bort. En 70-årig man i Västerås dog efter en olycka där han krockade med en stillastående elsparkcykel parkad rätt över cykelbanan.
Nej, en cyklist alltså som...
Nej, han hade någon slags fordon, men som ändå ska åka på
aha,
cykelbanan.
Åh nej.
Men ändå, de här, jag har ju faktiskt gjort illa armen en gång för att jag cyklade och en stod plötsligt bara runt ett hörn rätt ute i, och jag hann precis väg undan, men krossade typ min armbåge,
ja, det är
mot
faktiskt
handtaget. Jag hatar dem.
Mm.
Och jag vill prata med dig först och främst. Har du mött en bekant någon gång som kommer åkandes på en elsparkcykel?
Nej, det har jag inte. Men vet du, jag har någonting bättre.
Säg.
Jag har en... Har inte jag berättat om det här i podden, tror jag. Alltså, när jag såg en person, gissa kön, ja, alla som lyssnar, och Parisa, som kom på en elsparkcykel med en gubbkeps på huvudet, ja, och en t-shirt där det stod på ryggen vaccinated and ready to fuck.
Jaha. Var det någon du kände, menar du?
Nej, alltså jag menar bara att
det var en person.
Där har vi demografin.
Där har vi demografin, ja. Men till en början så var det mycket sådana kufar. Det var en man, absolut. Men har du alltså aldrig mött en bekant komma parallellt på en sparkcykel?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men har du... det, alltså, ärligt talat, jag vistas ju sällan i tätort.
Just det.
Så liksom. Jag vill bara säga att den här, alltså det här klippet åker ju upp på Britta och Parisa.
Men har du själv åkt elsparkcykel?
Nej, aldrig.
Mm. Det hedrar dig.
Ja, fast vet du vad? Mm. Det där tror jag också. Jag kan inte skylla på min, alltså, sense of class. Mm. Eller vad heter det? Jag kan liksom inte skylla på att jag är för cool för det, utan det är nog mer att liksom, det har aldrig presenterat sig möjligheten.
Nej, men jag
eller
ser det inte som cool, jag ser det som ansvarstagande. Jag kan beskriva hur det är när man passerar en bekant som kommer åkandes på en elsparkcykel. Blickar viks ner på båda håll.
Jaja.
Jag sekundär skäms.
Mm.
Den skäms. Och ändå fortsätter det. Varenda gång jag har mött någon komma åkande på en elspark, när jag använder mina ben till att antingen paddla, pedala en cykel eller gå, eller gå till en buss, då har de vikt ner blicken, fullt medvetna om att de är medskyldiga till den fruktansvärda invasionen av elskrot på våra gator, och att man ser så jävla löjlig ut, vuxen människa åker runt på en sån.
Skulle du säga att det är samma undvikande av blick som när du möter en person som kommer ut från en toalett där någonting horribelt har skett?
Alltså själva blicken indikerar att det har hänt något horribelt, ja.
Ja, ja, alltså det är lite precis, och så sen så går man ändå in.
Och man går in för show, ja, bara för så fort man kan byta toalett.
Man förstår, när blicken viks ner, då förstår man, det är nu jag tar mitt sista andetag på väldigt länge.
Ja, det är samma undvikande blick, bajsskammen, elsparkskammen. Och jag undrar när den tröskeln kom där folk började tycka att det var befogat att utstå den där skammen, för skammen finns kvar. Men folk åker ändå elsparken.
De åker.
Alltså, jag har sett Josefin Bornebusch, eller Lyckeli, komma flygande på elspark och båda har vikt ner blicken.
Jag uppskattar denna. Det här är som ett sånt där uppslag i veckans nu. Stars, they're just like us. Eller förlåt, People Magazine är det. Alltså så här, typ de har en wedgie typ, och ser det så här bilder på typisk person, Kirstie Alley.
Nej,
typ har en wedgie, och sen är det typ så här Lyckeli och
nej, säg inte deras namn igen. Okej, jag ångrar mig redan. Jag menar inte för att hänga ut dem, utan jag bara sa, jag hittade på två kändisnamn bara, så kan det också vara.
Ja.
Det här är ju satir eventuellt. Och där är det ena, att jag undrar när den tröskeln kom. Och Britta, många motiverar ju elsparkcykelns förekomst och liksom existens med miljö. Som att folk inte åker elsparkcykel för att det är kul. Att de bara åker. Racer, alltså det är ju ungdomar.
Mm.
För de har svårt att hitta, de har svårt att efterleva åldersgräns. Har varit väldigt omvittnat.
Mm.
Så hela den här sommaren har varit horribel med så att 2 15-åringar som åker på en sån tillsammans.
Alltså dopade tonisar.
Ja, ja.
Åh, herregud.
Det är det ena. Det andra jag vill fråga dig är, gissa livslängden.
Nej, fy fan. 3 månader.
Bra gissning. Jag frågade någon annan som sa 5, 6. Och då gissade den ändå lågt med flit. De har själva uppgett 2-3 månader.
Nej.
Vilket är katastrofalt.
Herregud. Om all... Och då kan man tänka att de skarvar uppåt.
Batterier, exakt. Utrustning. Det där hamnar på ett elskrotsberg. Det har kommit uppgifter om att det snarare är 40 dagar.
Nej!
Därför giftar vatten och jord och liknande sen.
Men vet du vad? Det är också det värsta med det.
Nej.
Det är ju att... Alltså jag tror att man, det också finns ett argument, alltså när du säger så här, det är för miljön, det var ju då tanken att man skulle åka den typ istället för bil, istället för bensin eller dieseldriven fossila bränslen
inte,
bil.
Det är inte alternativet.
Nej, alltså det verkar ju som att folk använder den istället för att gå. Eller använder den istället för tunnelbana. Ja. Och då kan man ju också tycka så här, ja absolut, i coronatider har det väl ändå varit bra att folk inte, det har inte varit smockfullt på tunnelbanorna. Men det är ändå så här, kollektivtrafik i sig är ju liksom ganska bra för miljön.
Ja.
Så att det är ju så här Wall-E-stämning. Du vet när alla ligger i sina svävande poddar liksom på det där cruise-shipet och bara så här, jag orkar, alltså, ids inte gå.
Det är det ena, och sen har jag bara sett folk som sagt åka runt för att det är kul, och jag har sett familjer vara ute och gå och någon sur tonåring som åker förbi, åker bredvid på en
herregud.
Vägrar gå med sina egna ben. Jag har börjat skrika, gå istället, era lata svin. Där har ni vad jag är för trevlig medborgare.
Ja.
Men nu kommer vi till krishanteringen av detta.
Ja.
För det var ju sagt en man som gick bort.
Ja.
Och det var ju en ungdom som dog i Helsingborg för några år sedan, om ni ens minns det. En 26-åring i Helsingborg. Och en dag efter dödsfallet debuterade Voi en hundralapp för resan. Väldigt grov detalj i den artikeln från när det begav sig.
Nej.
Och nu är det då en Voi återigen som har varit i vägen när den här mannen dog, 70-åringen. Och då ska vi kolla på vad denna Sverigechef för Voi säger i en intervju med SVT.
Mm-hmm.
Vi vet att vi har ett ansvar när det kommer generellt till parkering. Och det är någonting som absolut är en utmaning för oss. Någonting som vi jobbar otroligt mycket med internt. Men vi vet också att det är ett delat ansvar mellan oss som operatörer, lagstiftare och användare.
Jag vet att jag var inne och kollade här. Det finns vissa parkeringszoner exempelvis i Stockholm. Och där får man rabatt om man ställer cykeln. Men rabatten var 5 kronor. Alltså går det inte att göra mer?
Hur brukar vi känna för att företag lägger ansvaret på individen på det sättet? Att användaren ska vara den som i ett sånt här laglöst system, total anarki, upprätthåller de här reglerna och inte de som har pengar på förekomsten.
Men alltså förlåt, jag måste bara också gräva i, vad var det han sa egentligen? Vi är medvetna om problemet. Mm. Det här måste komma från flera håll.
Mm.
Det är någonting vi, alltså så här, det är så jävla mycket icke-ansvar i det här. Det är någonting vi tycker är viktigt.
Mm.
Vad fan var det han sa? Alltså det var bara så här, typ som att
tomma ord,
alltså hur tomma ord som, alltså liksom så här, liksom, varför jobbar ni fortfarande med R. Kelly? Vi är medvetna om problemet. Det är någonting som vi liksom jobbar med aktivt att försöka avveckla. Vi tycker att lösningen, den kan komma från flera håll.
Vi skulle alltså inte tolerera det från någon annan. Nej, men som har fått sånt inflytande och som tar över våra städer på det här sättet. Så det är uppseendeväckande i sig.
Ja, men fan, alltså det är hur lätt som helst att införa ett straff. Kännbart straff. Alltså de har ju koll på alla, eller hur? Man använder en app och så parkerar man den på vissa ställen. Eller?
Men, typ, men Köpenhamn och Paris har till exempel skapat väldigt stark reglering kring det här. För att det just förstör stadsbilden, trafiken, bekvämligheten för alla människor.
Ja.
Och det är i relation till dels parkering, men också att man kan ju blockera av zoner helt. Hela innerstan eller vissa parker eller, och varför inte bara dra ner antalet, höja priserna så folk inte lust åker, ta tag i hållbarheten. Det är så mycket som är uppenbart idiotiskt, och då har vi inte ens kommit till de många många skador. Och där känner man, vilken annan, alltså, marknadsfaktor skulle vi godta har lett till att Ragnar Ang, läkare i somras, berättade, larmade i SvD för att de ser skador de inte sett på vanliga cyklister, unga arbetsföra patienter som kan drabbas av livslånga men eller invaliditet. Det är frakturer, skador i ansikte, utslagna tänder, livshotande tillstånd, och de är handfallna inför det här.
Shit. Det här petar ner studsmattan från liksom... Den har ju varit, alltså den är ju en sån tydlig så här, olycksrisk grej.
Det är upp till barnen, va? Skulle vågschefen sagt. Ja, det är upp till barnen.
Exakt, ja. Exakt, ja. Nej, där har vi det. Ta det lite lugnare.
Där har vi det. Det är alltså krishantering, idioti nummer ett.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det händer ju mycket på Jeffrey Epstein-fronten fortfarande.
Oho.
Starkt legacy där. Tänk om han visste.
Ja.
Han är ju som vi vet död.
Ja.
Och vi har följt honom en del. Det är så att prins Andrew har accepterat delgivningen av stämningen för övergreppet och trakasserier mot den här minderåriga för 20 år sedan. Enormt. Faktiskt.
Och vad betyder det då? Och det är alltså, he's been served.
Ja, det är en ungdom som tillhandahölls av Epstein.
Oh, fy fan, vilket vidrigt ord också. Mm. Eller ja, det kanske var ditt, men...
Det var mitt.
Ja, att det var så det var ju. Ja.
Och det säger ju någonting var vi ligger i den här fåran. Och då är det väldigt intressant när frågan förs fram till mannen som har polerat sitt varumärke till någon slags allsmäktig gudnivå. Ett av universums mest välpolerade varumärken. Bill Gates.
Nej.
Det var en del av hans och hans också väldigt kända frus skilsmässa.
Jag tänkte precis fråga.
Nämligen så att han hade ett antal middagar och så med Jeffrey Epstein. Och de sinsemellan hade konflikter kring detta. Om hon använde det här i skilsmässo efter spelet.
Ja, I would think so, yes.
I hope so, and I would too, säger alla som var nära på att fria till mig. Jag skulle inte tveka. Och då är det väldigt spännande när han, på tal om att chefen för Voi, nej men han sitter synbart och läser för någonting en PR-människa har skickat till honom. Och då när Bill Gates i direktsändning inte verkar ha något som tillgå, då kommer hans liksom ärliga respons på kritiken. Om det här med middagarna med Epstein-samröret. Och då blev det något så extremt opolerat. Chockartat opolerat.
Åh herregud, vad spännande.
Du har inte sett det här?
Nej.
Här.
You know, I've said I regretted having those dinners. And there's nothing, absolutely nothing new on that.
Is there a lesson for you, for anyone else looking at this?
Well, he's dead, so... you know, in general, you always have to be careful.
Va? Va? Vad menar han? Det här måste jag ha fått alltså krishanteringsbranschen att gå upp i.
Well, he's dead, so in general you always have to be careful. Vad är det liksom? Han bara...
Vad betyder
det? Nej, men vad menar han? Menar han att han blev fimpad?
Menar han att han dödade honom?
Är det ett hot?
Ja, men
eller är det en foliehatt? Hot eller foliehatt, nytt segment i podden.
Men det är som att han dels något sånt college-kill-respons. Well, he's dead, so. Att så här, det kommer inte kunna komma någon mer skada från honom. Eller vad fan är det han menar? Att det borde vara över då? Nej, hans offer lever ju kvar och alla han har samröre med. Och sen också som du säger, om det är som man får akta sig om man gör sånt som Epstein gjorde så kan man dö. Att det ska vara den yttersta konsekvensen.
Han tog väl ändå livet av sig?
Nej, det är ju väldigt omtvistat.
Ja, det är därför. Ja, det är det han hintar om. Men får jag bara säga, alltså lite samma som Nicki Minaj förra veckan. Mm. Besviken på nivån. Alltså, han, hur många intervjuer har han gjort? Hur ofta har han pratat inför folk? Mm. Hur många jobbiga journalister har han hanterat? Vi snackar i 30-35 års tid kanske.
Men det här säger
herre
så mycket,
min gud vad risigt.
Hur mycket en PR/pressmänniska antagligen har varit central i hans tidigare utspel.
Och nu har fått sparken för att hen bara, alltså, I can't work with this.
Nej.
I can't work like this.
Och man ska ju veta att Jeffrey Epstein också
I'm going with Melinda.
Under vänskapen med Bill Gates och prins Andrew, alltså Andrew Windsor, alltså drottningens son, var ju dömd förövare. Han hann ju dömas för ett brott innan han dog ju.
Ja.
Så de visste det i alla fall. Det vet vi. Well, he's dead so.
Herregud.
Nu till sista fallerade krishanteringen från den här veckan. Det är mer en samhällskrishantering på sista ju.
Ja.
Vi ska prata, alltså, vi behöver prata så jättemycket om ämnet i stort för att vi gör det så ofta och mycket. Men det är ju det som har igen piskats igång kring incels.
Just det. Det
ständiga fokuset på incels. Mm. Och jag känner att det finns en viss faktor jag vill lyfta i detta specifikt. Det är ju snack igen i och med att det är massa saker. Det är som den här boken Incel av Stefan Krakowski, och när jag spelade upp ett klipp med honom för några avsnitt sedan. Och nu Kalla faktas dokumentär Svenska incels, ensamhet, sexlöshet, kvinnohat på Kalla fakta. Och då har det piskats igång igen och de vanliga vevarna är igång igen. Och det är så otroligt mycket att dra i där. Och det kan vi tänkas göra någon gång och ta det samhällsintressanta i det. Men jag tror att alla som lyssnar har så pass bra grundkoll att jag rappt kan hoppa fram till faktorn jag är mest irriterad på eller konfunderad kring. För det är så att en incel i sig, någon som är ofrivilligt celibat, det kan ju vara någon som inte är hatisk eller utåtagerande av det. Eller hur? Jag tycker att vi nästan måste börja bena upp dem.
Mm.
Att det finns en slags militant incel, liksom det finns militant fundamentalister.
Mm.
Det finns militant veganer. Vi kanske måste börja göra så.
Mm.
För när vi pratar om militanta incels, vi har haft väldigt många dåd senaste åren där folk har uppmuntrats av incelrörelser att protestera mot samhället och hur samhället är konstruerat. Och det är ju terror när det är politiskt motiverat.
Mm.
Då är de terrorister och inte bara sorgliga incels.
Mm.
Vill gärna dela upp det.
Hashtag inte alla incels.
Ja. Låt oss prata mer om militanta incels. Våldsbejakande incels. Incels som har en mobiliserande verksamhet på nätet liksom salafister och IS. Att det i sig också är samhällsfarligt. Där mobiliseringen och det samtalet, propagandan är farlig.
Men har det inte blivit så här att incels är ändå, alltså just den termen, ändå är förknippas med
allt mer, ja.
De som sitter på ett agg.
Ja.
Det är inte bara att de är liksom
så jag tycker
ensamma.
Att både agget och spridningen av det,
ja,
liksom de faktiskt utövande saker som utspelar sig i samhället i stort, vare sig det är våldsbrott, hatbrott mot kvinnor, kvinnohat, måste bepratas som terrorism. Det är det ena. Och det andra är, och det kanske du har nåtts av, otroliga vågen av incelsympati.
Mm.
Och jag vill prata om hur det är intressant i relation till andra förövare eller samhällsfarliga medborgare. Det har varit ett antal artiklar och krönikor och sånt i veckan om så här, det är synd om incels, att förhånar vi dem, att kritiserar vi dem. Alltså män som sitter i en dokumentär och säger att kvinnor är vidriga. Han vill störta kvinnor det och det. Han fantiserar om att göra det och det med kvinnor. Rena hotfulla, obehagliga saker.
Mm.
Och ändå ska han få våra sympatier.
Men vem är det som vill att han ska få våra sympatier?
Men det är mycket så här, vi behöver hjälpa incelmännen, de ensamma männen på savannen. Att man kommer med en väldigt sympatiserande agenda kring dem. Och som sagt, i tweets om sådana här ämnen, att det är massakrerat under. Som Power Meeting podcast som vi älskar, twittrade i veckan ut det här, en sägning av incelserna som är hur han motiverar sitt hat. Att kvinnor väljer att inte ligga med fast man skulle må så mycket bättre av det. Och det skulle inte vara så jobbigt eller kostsamt för dem. Alltså, han menar att det är rent förakt och att det är någon slags handling, medveten handling mot honom att inte ligga med honom. Och Power Meeting podcast skriver något skämtsamt om det. Och får direkt svar som skulle vara försiktig att hänga ut någon som uppenbarligen mår dåligt och göra narr av honom och så vidare. Sparka inte på den som ligger. Klipp till att Power Meeting podcast svarade, han ligger inte så mycket om jag har förstått det rätt. Vilket är det bästa svaret på en sån idiotisk feltanke.
Men det är ju också, alltså vad då ligger, alltså fan vad svårt det är, tycker jag, att sympatisera med sympatierna kring incels. Därför att det, just det där när det är så uppenbart kvinnohat också. Men vad händer nu, för att vi, jag märkte inte när vi någonsin landade i att kvinnor är lika mycket värda.
Mm.
Men då är till de som uttryckligen hatar kvinnor, till och med de ska vi ta hand om.
Mm.
De ska vi förstå och tolka.
Mm.
Ja, okej. Okay. Ja.
Det är exakt det här jag är inne på.
Ingen behöver ta något fucking ansvar. Alltså det är det där. Vad tar incels då för ansvar? Alltså det är att säga, jag hatar kvinnor. De borde ligga med mig. Mm. Ska, alltså du ens gå in på så här, vad händer med att typ, vad gör du för att de ska vilja? Vad är liksom, alltså så här, herregud.
Så här, och sen, är att kvinnor som inte får ligga, de blir ingen samhällsfara. Låt oss göra den väldigt snabba diskussionen.
Exakt.
I den diskussionen.
Nu vet jag ju för sig inte om de här incels i liksom, i det här tv-programmet, jag har ju inte sett.
Nej, rörelsen i stort menar jag.
Ja, men precis. Men man vet, alltså, om just den här kanske inte utgör en samhällsfara, men just att alltså, sitta där med sitt uppenbara kvinnohat. Precis, det är de. Och det gör att kvinnor dör. Det vet vi. Ska vi då, är det de vi då ska ta i handen och bara, han mår dåligt. Vi måste förstå det. Ja, kvinnor mår piss hela tiden och säger fan inte ett jävla pip. Lägg det inte på någon annan, bara lider igenom, ta hand om fucking alla runt omkring sig. Fan vad less jag är.
Kvinnor lever ju med en legitim skräck för män och vad män kan åsamka dem för skada. Ja. Och män lider av att kvinnor eventuellt kan avfärda dem och inte skänka dem sex.
Återigen, kvinnors farligaste plats är i hemmet. Mm. Mäns det största skräcken för dem är att bli skrattade åt. Alltså det är typ, så här, den universella sanningen. Mm. Rädslor listade. Att bli våldtagen eller mördad för kvinnor. Att bli skrattad åt. Som alltså,
innan jag vill komma till hur olika sympatiskalan ser ut för olika sorters samhällsfarliga medborgare eller förövare, så vill jag bara landa i det du var inne på nu med kvinnor. Jag tänker på MeToo. När kvinnor berättar om övergrepp, även icke-namngivna förövare, hur snabbt de blev misstänkliggjorda.
Mm-hmm.
Hade inte de gett upphov ändå till någonting som hade kunnat feltolkas? Hade inte de kunnat ge någon slags sexuellt medgivande med oflit? Låg de mycket? Vad hade de på sig? Sågs de igen efter våldtäkten? Folk har varit noga med att kolla upp sånt också.
Mm.
Och då alltså misstänkliggjorda, till och med de är offer för sexuellt våld. Och nu alltså när kvinnor inte har gett sexuellt medgivande.
Exakt.
Är de också,
när man har tackat nej.
Även då är det deras fel.
Ja.
Så det är kvinnors fel när det sker övergrepp och trakasserier. För då har vi inte varit tydliga med nej. Och det är även kvinnors fel att män går och blir perverterade av oss när de säger nej.
Ja.
Förstår ni varför kvinnor inte alltid kan säga nej tydligt och rakt och hårt vad vi riskerar? Det är det ena som är så jävla tydligt, dubbelmoral.
Jag har ju berättat om i den här podden om en jävligt obehaglig händelse som verkligen är så här, alltså typ, känns som sliding doors ögonblick i mitt liv. Det hade kunnat gå liksom helt åt ett annat håll. Och det var ju när jag på väg hem till min lägenhet vid Odenplan var full, hade köpt typ en strips på vägen hem. Och då verkligen säger nej till en kille. Alltså tydligt så här, han ville liksom slå upp ett surr och jag ville gå hem och lägga mig bredvid min man som väntade hemma. Och då så, alltså jag bara typ nej tack, och han bara din jävla hora, jag ska fucking döda dig. Mm. Alltså så här, stod och skrek och gjorde så här skjutljud efter mig. Och alla tror jag som lyssnar nu kan relatera till att springa till porten och typ knappa, alltså så här, inte ens kolla, nycklarna i handen och så här. Och jag menar, det var ingenting, det ble, han kutade inte efter, det blev inget, men liksom det lever vi, alltså vi, man kan komma på 10 såna här situationer, och det är, varje tjej vet exakt den där grejen. Jag har kompisar som har blivit överfallna av just den där personen som de såg på nattbussen, bara, den där ska, för vi gör ju så, rödmarkerar, den där ska jag akta mig för. En av mina nära vänner har liksom blivit påhoppad av just exakt en sån person. Och som hon inte kände. Ingenting. Alltså det är så här, vad i helvete? Varför ska vi sitta? Vi tar hand om killar nog ändå. Exakt. Vi tar hand om dem när vi är ihop med dem. Mm. Vi tar hand om dem när de går i våran klass. Mm. Vi tar hand om dem
på våra jobb.
Vi ser till att de får fucking fika.
Uppmärksamhet och beröm och bekräftelse. Kvinnor blir misstänkliggjorda när vi berättar om övergrepp, trakasserier. Hur var det vårt fel? Vi blir misstänkliggjorda när vi faktiskt aktivt har sett till att det inte sker sexuella handlingar. Även då är det vårt fel. Mm-hmm. För det är som restprodukten i mannen, vilket är avfärdandet.
Ja, och liksom.
Så kvinnor förväntas curla män i alla stadier av allt som har med sex att göra. Ja. Även när det uteblir helt och hållet. Och vi får också numera ta ansvar för hur vi pratar om incels och hur vi pratar om män och sex. Även där måste vi kvinnor ta ansvar för att vi inte är antagonister, att vi inte upprör de här incelserna som går ut med aktivt kvinnohat. Mm. För alltså vi inte bemöta med ens vare sig det är allians eller kritik. Nej. För vi måste akta oss och inte såra dem. Förstår du? Min hjärna sprängs när jag tänker på de många saker jag har läst den här veckan. Det är det ena, det totala missförhållandet, dubbelmoralen i den här frågan. Det andra är ju förövarsympatier. Vi pratar ibland om de som hamnar i gängkriminalitet. Man kan nog misstolka när vi pratar om samhällsfaktorerna som skapar en gängkriminell. Man kan nog missta det för sympati, att det skulle vara synd om. Det ena är att beklaga förekomsten, beklaga en samhällsstruktur som skapar.
Mm.
Och det andra är att göra ursäkter för en förövare. Mm. Det sista är vi absolut inte intresserade av och det ägnar vi oss inte åt.
Men det, jag tycker också att det är skillnad på vad brotten grundar sig i också. Ja. Om det grundar sig i, men precis alltså, som du sa, alltså samhällsfaktorer som kanske skapar en viss typ av kriminalitet kan man ju säga. För det är ju inte... Alltså det här uttalade kvinnohatet och att man sitter på någon slags bitterhet över att ha blivit nekad. Alltså sex som är så pass upp till den som man ska ligga med om den vill det. Exakt. Eller inte. Att det, där sitter man på en slags entitlement och bitterhet. Det är, så, det är faktiskt vitt skilda saker tycker jag också. Alla brott är inte samma.
Nej.
Liksom, så där, absolut. Men nej, du precis också håller med vad du sa. Att det handlar ju inte om ursäkter, utan det handlar ju om kanske också så här ansvaret. Alltså, där vissa fall tycker jag att samhället absolut bär ett ansvar.
Och också ideologiskt motiverade brott, som ju incelbrott är. Det är en ideologi. Att kvinnor ska vara underställda män. Och att kvinnor ska vara till för mäns sexualitet. Det är ju beklagligt. För att det bygger på en daterad norm, idé om män och kvinnoroller.
Mm.
Och jag tycker synd om dem för att de har gått på den myten. Jag tycker synd om dem för att de har vuxit upp med eller blivit matade en bild av samhället där de tror att de automatiskt är berättigade sex. Och att när de inte får det så hoppas de att alla kvinnor ska dö eller bli våldtagna.
Mm.
Det är beklagligt. Tycker jag synd om dem personligen, långt ifrån.
Mm.
Extremt långt ifrån. Och jag behåller gärna den rätten att inte tycka synd om incels.
Mm.
Och jag tycker den här debatten är fördummande och att vi återigen tar bort ansvar från vuxna individer.
Mm.
Liksom det är en mans ansvar att inte våldta en kvinna, inte tafsa på en kvinna, inte trakassera en kvinna, så är det en mans ansvar att inte odla kvinnohat i sig själv och uppmuntra andra till kvinnohat.
Mm.
ska kvinnor också ta ansvar för den skiten? Mm. Hur vi bemöter incels?
Nej, det är faktiskt helt sjukt.
När kommer det sexransoner? Att vi måste börja ligga med män för att hålla nere det här hatet?
Ja, det är väl det de ska locka med när det enda de har sina konserver när krisen har kommit.
Jag kom på en till parallell. Den till antivaxade. Ja. Och jag vill prata om, alltså det handlar ju om, folk säger att vi hånar incels. Det är kritik vi ägnar oss åt. Det är kritik mot deras åsikter och ideologi. Liksom när man kritiserar antivaxare, vare sig det är i meme-form eller om det är i krönikeform. Och det har börjat komma artiklar som är så här, stoppa häxjakten på oss ovaccinerade. Ska vi sluta kritisera en samhällsvara? Är det det ni begär?
Jag håller med dig, Parisa. Absolut. Alltså, det är ju en samhällsfara. Mm. Både då människor som sitter på sitt aktiva kvinnohat, som vi vet är typ liksom på riktigt livshotande för kvinnor. Eller livsfarligt. Mm. Och att folk inte vaccinerar sig. Det är en jävligt bra parallell. Men sen så finns det ju också så här, vad fan, kan vi inte få håna folk lite grann då? Alltså, är det så här, lyssna inte då om du är så jävla känslig incel.
Får vi mobba IS-krigare? Får vi håna IS-krigare?
Ja, det får vi. Det
jag tror att folk ägnar sig åt det i ganska stor
utsträckning. Det är lite farligt. Men...
Nej, men jag menar i stort, prata om samhällsfenomenet. Och där var det, alltså, som det är med gängkriminella, det är inga sådana tongångar att oj, borde vi inte hjälpa dem? Folk aktivt bara vill göra sig av med dem ju. Mm. Det är så samhällsstrukturen ser ut där. Men akta dig för att någonsin kritisera en incel.
Ja, exakt. Ja, men precis, där ser du ju också. Mm. Alltså gängkriminaliteten, alltså, det är ju också så här, var ligger så här snacket i samhället kring de här frågorna? Om man nu ska liksom ställa dem mot varandra, eller i alla fall jämföra. Gängkriminaliteten handlar ju jättemycket om att lägga ansvaret typ hos de som är med i gäng, eller kanske till och med var de kommer
deras
ifrån.
Föräldrar, hela,
ja, precis.
Möjligt, ja.
Eller många gillar även att skuldbelägga då liksom själva att de kanske kommer från ett annat land från början och inte Sverige. Och sen så, fast när det gäller då incels, då är det typ väldigt känsligt att lägga ansvaret på dem, utan då lägger vi istället, alltså då är det så här, nej, akta våra incels, de är så känsliga. Mm. Fan vad sjukt det är. Var vi har hamnat. Där det också finns, obs återigen, det finns också i gängkriminalitetens fall, så finns det ju vettiga människor som sitter på evidens kring så här, hur skapas de här strömningarna? Hur ser det ut? Hur kan man liksom jobba tidigare i åldrarna och det kan, alltså för att motverka, för att stötta familjer och så vidare. Och där kan man ju också säga att välkomna gärna att vi, liksom vidta sådana åtgärder för incels också. Börja tidigare i skolorna och prata om, eller liksom fortsätt med jämställdhetsdagis eller vad det är. Liksom, absolut, jobba proaktivt även där.
Här hade vi samhällskrishanteringen den här veckan. Tre ypperliga fall av idiotier. Tack så mycket.
Tusen tack. En sak som jag inte tycker att vi har pratat tillräckligt om, eller jag ville egentligen prata om det förra veckan, men det hanns inte med. Det var så mycket annat gött. Mm. Men det är ju faktiskt våran favoritgrej att prata om, en av dem. Och kanske nu också som en motvikt till det vi nyss pratade om. Nämligen late blooming kvinnor.
Verkligen.
För var det någonting som Emmygalan faktiskt gjorde, var det ju att belöna, ge priser till kvinnoroller, också tv-serier som handlar om kvinnoöden som inte är typ en ung snärta, utan det var typ medelålders kvinnor. Så vi kan lyssna lite på vad Kate Winslet sa.
Okay. Oh, I just want to acknowledge my fellow nominees in this decade that has to be about women having each other's backs. I support you. I salute you. I'm proud of all of you. Oh. Mayor of Easttown, it seemed to, I don't know, it was this cultural moment and it brought people together and gave them something to talk about other than a global pandemic. And I want to thank everyone for watching our show. Brad Inglesby, this is... I can't believe this is happening. This is you. This is all you. You created a middle-aged, imperfect, flawed mother. And you made us all feel validated, quite honestly.
Det jag vill göra nu, det är egentligen bara gå igenom några av vinnarna av de liksom stora priserna och deras åldrar.
Ja.
Och jag skulle vilja prata lite grann om The Hacks, som är en komediserie som är skriven av Paul W. Downs, Jen Statsky och Lucia Aniello. Och det är faktiskt också en produkt av corona, så som jag tog upp för ett tag sedan, alltså alla de här kreativa sakerna som har hänt i coronatider. De både skrev, kläckte idén, skrev och filmade den här serien under corona. Och det började med att de pratade om att det finns inte riktigt några bra roller för såna här liksom gamla kvinnliga, alltså komediens. Riktiga jävla superkvinnor, alltså där det kanske har varit såna här tydliga talanger, men där liksom deras manliga motsvarigheter får liksom en kometkarriär och kvinnorna glöms bort lite grann.
Det var längre livslängd på karriären.
Exakt, ja. Exakt. Och det är ju ett tema som passar ganska bra då med Emmy generellt, men Hacks vann då pris för Outstanding Directing for Comedy Series, fick Lucia Aniello. Hon är 38 för övrigt. Sen så har vi då, du kanske undrar, lead actress i comedy blev då tilldelad Hacks Jean Smart. Och Jean Smart är 70 år gammal.
Ja.
Hon är då också nominerad tillsammans med Allison Janney i samma kategori. Också en person som inte är purung. Tracy Ellis Ross, också nominerad i samma kategori. Och supporting actress i comedy series blev tilldelad Ted Lassos Hannah Waddingham. Hon är 47 år gammal.
Det är hon som i skilsmässan får ta över det här Premier League-laget. Om ni inte sett Ted Lasso på Apple TV, så hoppas jag att ni verkligen gör det.
Guest actress in a comedy series, The Queen of Everything, Maya Rudolph, 49 år gammal.
Vi pratar ju ofta om att kvinnor behöver liksom se andra äldre kvinnor för att känna att livet har en större och längre mening än... Ja, men en ungdom och utseende och de sakerna.
Ja.
Att det finns någonting bortom det.
Ja. Ja. I den här jävla världen där kvinnor anses ha... Alltså det är som elitidrottare som pensioneras när de är typ 35. Liksom. Mm. Lead actress i dramaserie, Olivia Colman. Supporting actress, Gillian fucking Anderson.
Ja.
Va, alltså, vi behöver inte säga... Ja, men alltså så jävla bra.
För Thatcher.
Och ja, det var ju Crown som tog hem de värsta priserna där. Och sen så har vi i Television Movie har vi pris till Dolly Parton. Det är inte en 20-åring.
Nej.
Och ska se om det var någon fler viktig som jag missar nu när jag...
Så den här podden är kraftigt kritisk till att vita och unga ska få så mycket utrymme.
Mm-hmm.
Många fiender i ett avsnitt.
Ja, och sen så fick ju också Kate Winslet då som fick börja det här segmentet med sitt tal. Hon blev belönad för lead actress in a limited series or anthology series i Mare of Easttown som... ja, och, då
och inte
är...
vilken roll som helst heller, utan
nej,
en kvinna som lever för annat än familjebildning, absolut på ett destruktivt sätt, så det är ju inte en glädjehistoria att hon ägnar så mycket tid åt
jobbet. Jag vet ingenting om det här, bara det hon berättar.
Hon är högkompetent ändå i stort, och fan vad spännande det var, verkligen.
Alltså
Mary
den,
Easttown.
Ja, du jag måste
väl
se
förtjänt,
den
måste jag säga.
Och det är det är också kul tycker jag att se, och jag fick liksom en parallell i huvudet från då går kvällens vinst Dips. Att det är en serie som kommer liksom ur liksom viljan att liksom skapa någonting, kanske som vi pratade med Marie Agerhäll om, mm. som ju ja, både då regisserat, skrivit och spelar huvudrollen i. Alltså att det handlar liksom mer om att hon bara behövde det där utrymmet, behövde få säga de här grejerna.
Från att ha varit slit- och slängprodukt på frilans, i frilanslivet mellan ja. Redaktioner, som han kanske är.
Och det är så underbart då att den här serien Hacks som kommer från mest ett kompisgäng som har en idé som de tror på. Och jag har lyssnat på ganska mycket olika intervjuer med dem där de berättar om hur de ja, men så här, låter komedin ta tid, tro mm. på sina egna idéer. Det finns också mycket i mitt huvud som knyter an till vad vi pratade med Marie Agerhäll om, att liksom, ibland är det kanske bara de och typ hon och Jesper som tror på ett skämt och faktiskt så här, vågar kriga igenom så här, med kanaler och liksom hej och hå. Och så det tycker jag också var så jävla fint att en sån grej belönas. Att det är inte så här, åh, den här jättestora liksom franch, alltså, eller vad ska jag jämföra med? Att det inte så här, du vet, det finns skillnad på komedi och komedi. Och det finns liksom en lite mer ängslig, alltså om vi faktiskt nu, jag behöver inte sparka mer på parlamentet, men liksom den typen av så här, liksom det här, så här har vi gjort det i typ 1000 år. Den typen av kanske så här, där man riktar sig lite med ett brett tilltal och gör då egentligen, alltså för det som är att vara bred är att man gör kanske lite mer som man alltid gjort. Mm. Istället för att man har liksom, gör en mer konstig serie som ju du och jag ofta gillar, och Mike Schur finns med som en person i den här mixen, och som ju också är alltså i serier som Parks and Recreation har väl han exakt. Varit med ja, och, Office. Och Office, och också är inte han också med på något sätt i The Good Place, och jag kan minnas fel, men just den där typen av så här lite mer weird, typ långa tystnader, konstiga miner, eller liksom den att få skapa någonting, att ge, att låta det få ta, att tid. Våga tro på en idé och låta det ta tid, exakt. Mm.
Igår när jag skulle säga hejdå till olika personer som hade vunnit och varit nominerade på galan, så fanns ju Jesper och Marie där ibland med sin färska årets komedistatuett.
Och sin ögongymnastik.
Säsong 2. Ögongymnastiserade, verkligen. Och sista orden blev liksom inte grattis, vad bra jobbat att ni har gjort det här och det är avklarat nu. För det finns bara 2 säsonger. Vet ni vad ni inte har för dips? En kristall. Gå hem med dem, den känslan i kroppen. För jag, det var ju rent själviskt, för jag vill ju ha en säsong 3. Tid för kreativitet. Om det kommer om 2 år, fine. Det kommer vara värt det.
Don't be afraid to disappear from it for a while. Puss och kram!
Vi älskar er, och vi finns på Britta och Parisa där ni kan gå in och tycka till om de här kriserna, mobbing, olika kreatörer, komedienner, vad det nu än må vara.
Tack och hej!
Hej!